Years ago I visited Nauvoo, Illinois with my family.
För många år sedan besökte jag Nauvoo i Illinois med min familj. Kyrkans första medlemmar kom dit för att få en fristad. Många av dem hade förlorat sitt hem och sin gård, och några hade förlorat nära och kära på grund av de ökande förföljelserna. I Nauvoo kunde de samlas och bygga en ny och vacker stad, men förföljelserna var obevekliga, och 1846 var de återigen tvungna att lämna sina hem. Den här gången mitt i vintern. De radade upp sina vagnar på Parley Street och väntade på sin tur att få korsa Mississippiflodens iskalla vatten mot en okänd framtid. När vi stod på Parley Street och tänkte på deras svåra situation drogs mina ögon mot en rad träskyltar som satt fastspikade på staketstolpar och som hade citat inristade från de lidande medlemmarnas dagböcker. När vi läste citaten upptäckte vi till vår förvåning att orden inte var fyllda av förtvivlan eller missmod, utan av tilltro och hängivenhet och till och med glädje. De var fyllda av hopp. Det är ett hopp som återspeglas i följande citat från Sarah D'Armand Riches dagboksanteckning från februari 1846. Citat: att påbörja en sådan resa på vintern kan tyckas vara som att vandra in i dödens käftar. Men vi hade tro och vi gladdes åt att vår befrielses dag hade kommit. Slutcitat. De här första medlemmarna saknade hem, men de saknade inte hopp. Deras hjärtan hade krossats, men deras andar var starka. De hade lärt sig något djupsinnigt och viktigt. De hade lärt sig att hopp, med de åtföljande välsignelserna frid och glädje, inte har med omständigheterna att göra. De hade upptäckt att den sanna källan till hopp är tro. Tro på Herren Jesus Kristus och på hans oändliga försoning. Den enda säkra grund vi har att bygga vårt liv på. Idag exemplifieras den här viktiga principen av en annan grupp pionjärer. Tisdagen, den 12 januari, drabbades Haiti av en omfattande jordbävning. Jordbävningen orsakade stor förödelse i huvudstaden Port-au-Prince. Följderna var förkrossande. Omkring 1 miljon människor blev hemlösa och över 200 000 rapporterades döda. Medan världen följde det exempellösa internationella gensvaret pågick en annan anmärkningsvärd och inspirerande hjälpinsats i Port-au-Prince. Den leddes av en kommitté bestående av lokala ledare i kyrkan som organiserats enligt prästadömsmönstret och som verkade under inspiration. Kommittén bestod bland annat av de två stadspresidenterna och de två hjälpföreningspresidenterna i stavarna i Port-au-Prince samt missionspresidenten som vid 30 års ålder presiderar över 74 heltidsmissionärer i Haiti-missionen Port-au-Prince. Alla missionärerna kommer från Haiti och mirakulöst nog skadades inte någon av dem i den här förödande jordbävningen. I dessa lokala inspirerade ledares händer lades kyrkans resurser som bland annat bestod av generösa bidrag från många av er. För dessa bidrag är Haitis folk mycket tacksamma. Under kommitténs ledning anlände lastbilar med förnödenheter från Dominikanska republiken nästan omedelbart. Inom några dagar efter jordbävningen anlände flygplan med mat, vattenreningssystem, tält, filtar, medicinsk utrustning och ett läkarlag. Kyrkans 9 kapell i och runt Port-au-Prince var i stort sett oskadade. Ännu ett anmärkningsvärt underverk. Under veckorna som följde efter jordbävningen blev kapellen härbärgen för över 5000 haitier och baser från vilka mat, vatten och medicinsk vård distribuerades. Grundläggande behov avhjälptes och en viss ordning kunde skönjas i kaoset. Fastän de trofasta haitiska medlemmarna har lidit enormt är de fyllda av hopp inför framtiden. Liksom de första pionjärerna 1846 hade deras hjärta krossats, men deras andar var starka. Också de lär oss att hopp och lycka och glädje inte är produkter av omständigheterna, utan av tro på Herren. Profeten Mormon, som själv inte var främmande för svåra situationer, förstod och talade tydligt om den här läran. Och vidare, mina älskade bröder, vill jag tala till er om hopp. Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning ska ha hopp. Och detta tack vare er tro på honom, enligt löftet. Om därför en människa har tro, så måste hon ha hopp. Ty utan tro kan det inte finnas något hopp. Hopp kommer av tro på Jesus Kristus. Han har redan övervunnit världen och lovat att han ska torka bort våra tårar om vi bara vänder oss till honom och tror och följer honom. Några som just i det här ögonblicket känner sig förtvivlade eller missmodiga kanske undrar hur de någonsin ska få tillbaka hoppet. Om du är en av dem, kom ihåg att hopp kommer till följd av tro. Om vi vill stärka vårt hopp, så måste vi stärka vår tro. Tro på frälsaren kräver mer än bara tron i sig. Aposteln Jakob sa att också de onda andarna tror och bävar. Men sann tro kräver arbete. Skillnaden mellan de onda andarna och kyrkans trofasta medlemmar är inte tro, utan arbete. Tron stärks när vi håller buden. Vi måste arbeta på att hålla buden. I handledning för skriftstudier läser vi, citat, underverk skapar inte tro, men stark tro utvecklas genom lydnad mot Jesu Kristi evangelium. Tro kommer med andra ord genom rättfärdighet, slut citat. När vi strävar efter att hålla Guds bud, omvänder oss från våra synder och lovar att efter bästa förmåga följa frälsaren, börjar vi få tilltro till att allt genom försoningen kommer att ordna sig. De här känslorna bekräftas av den heliga anden, som jagar bort det som våra pionjärfäder kallade bekymmer, kval av varje sort. Trots våra prövningar fylls vi av en behaglig känsla och en önskan att tillsammans med dem sjunga att allt verkligen är väl. Jag vill inte på något sätt förneka att depressioner verkligen finns. För en del av oss är lösningen på depression och ångest att söka professionell hjälp. Men för de flesta av oss börjar nedstämdhet och rädsla att tyna bort och ersättas av glädje och frid när vi sätter vår lit till lyxsalighetsplanens upphovsman och när vi utvecklar tro på fridsfursten. Nyligen dog en kär vän till mig i cancer. Han och hans familj har stor tro. Det var inspirerande att se hur deras tro lyfte dem genom den här oerhört svåra tiden. De var fyllda av en inre frid som uppehöll och stärkte dem. Med deras tillåtelse vill jag läsa från en familjemedlems brev som skrevs bara några dagar innan hennes far dog. Citat. De senaste dagarna har varit särskilt svåra. Igår kväll när vi samlades runt pappas säng var Herrens ande mycket påtaglig. Och den var verkligen till tröst för oss. Vi känner frid. Det här har varit det svåraste som någon av oss någonsin har upplevt. Men vi känner frid i kunskapen om att vår fader i himlen har lovat att vi kommer att leva tillsammans som familj igen. När läkaren hade sagt till pappa på sjukhuset att det inte fanns något mer att göra, så tittade han runt på oss med fullkomlig tro och frågade djärvt: är det någon i det här rummet som har problem med frälsningsplanen? Det var det inte. Och vi är tacksamma för en far och mor som har lärt oss att lita fullkomligt på planen. Slut citat. Jag talar till alla som lider, till alla som sörjer, till alla som har eller kommer att få prövningar och utmaningar i det här livet. Mitt budskap är till för alla som är oroliga eller rädda eller missmodiga. Mitt budskap är bara ett eko, en påminnelse om det ständiga och trösterika råd som en kärleksfull fader gett sina barn sedan jordens begynnelse. Kom ihåg Kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare, som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga grundval. Så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, ska detta inte ha någon makt dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund. Tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval. Och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. Jag vittnar om honom att han har övervunnit världen, att han aldrig glömmer eller överger oss, för han har inristat oss på sina handflator. Jag vittnar om att de som håller hans bud får större tro och hopp. De får styrka att övervinna alla prövningar i livet. De får erfara den frid som övergår allt förstånd. I Jesu Kristi namn. Amen.